Nåd, nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Temat för den åttonde söndagen efter trefaldighet är enligt såväl den nya som den gamla handboken Sanning och sken. Predikotexten är från Matteus evangeliums sjunde kapitel, verserna 13-23. Och den har vi redan hört läsas till en del. Men vi ska läsa den på nytt eftersom vi inte har hört alla verserna. Texten lyder i Jesu namn. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Vi ska disponera vår predikan så att vi först sätter in Jesu ord i dess rätta sammanhang. Och sedan ska vi säga någonting om verserna 13 och 14 som talar om den trånga porten och den smala vägen å ena sidan och den vida porten och den breda vägen å andra sidan. Och sedan ska vi också säga någonting om vers 15 med fortsättning, det vill säga det som egentligen är dagens tema. Sanning och sken, sann och falsk lära. Vår text utgör slutdelen av Jesu bergspredikan. En predikan som han höll för sina lärjungar, där han undervisade dem om hur de ska leva som kristna här i världen. Luther säger att Jesus avslutade sin predikan i och med den gyllene regeln som finns strax före vår text. Och i de verser som vi läste förmanar Jesus sina lärjungar att hålla fast vid hans undervisning. Detta är viktigt, för sliter vi loss orden gå in genom den trånga porten från sitt sammanhang, så kan vi lätt hamna i pietismens mörker. Om vi bortser från att Jesus här talat till sina lärjungar, så frestas vi att tro att Jesus med ordet om den trånga porten och den smala vägen avser en bättringskamp, eller som man brukar säga, omvändelsens smala port, eller trånga port. Men det är inte det som det är fråga om här, utan Jesus vill uppmuntra sina lärjungar att förbli vid hans undervisning, oavsett vad de får möta här i världen av djävulen och det egna köttet. Skulle Jesus här tala om omvändelsen som den trånga porten, så skulle han i strid med resten av Bibeln lära att vissa människor, om än bara några få, på egen hand lyckas tränga igenom och finna frälsningen. Han säger ju att det är få som finner den trånga porten. Men när det gäller omvändelsen så är det inte så att det är få som eldigt lyckas tränga sig fram till nådens tron. Det är ju inga alls. Jesus säger hos Johannes att ingen kan komma till honom om inte fadern drager honom. Det berättas om att Paulus och Barnabas på hemvägen från den första missionsresan styrkte lärjungarna i Lystra, Iconium och Antiochia som nyss hade kommit i tro och uppmanade dem att förbli i tron. Lukas berättar: de sade att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Guds rike avser här härlighetens himmel, dit vi får komma efter avslutad resa. Det kristna livet är en trång port och en smal väg. Jag tror inte heller att man ska skilja på dessa ord, så att man säger att omvändelsen är porten och vägen är den kristna vandringen. Utan dessa uttryck är exempel på parallellismer som är väldigt typiska för semitiska texter. Det vill säga att man vill upprepa och bestyrka det man har sagt genom att använda andra ord. Så att porten och vägen avser samma sak, det vill säga livet som en kristen. När en människa har blivit omvänd av Guds stora nåd börjar striden. Köttet, det vill säga den gamla människan, strider mot den helige ande om människosjälen. Världen försöker förföra Guds barn. Och djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Sina egna kära barn behöver han inte ryta åt och uppsluka, för det ligger ju redan i hans buk. Nej, det är de kristna han vill åt. Och därför är deras väg mot himlen full av bedrövelser. Djävulen behöver ju inte heller göra omvändelsen till någon trång port. Han har ju redan gjort det som en mur. Paulus skriver om de oomvända att deras hjärtan är hårda som sten. De kan inte omvända sig själva. Och detta vet djävulen mycket väl. Han tror också på en trälbunden vilja i andliga ting, precis som vi. Ja, i själva verket så blev han upphovsmannen till den trälbundna viljan, där han på syndafallets dag sprutade in sitt gift i den mänskliga naturen, så att den blev fördärvad och helt oförmögen att älska Gud och träda in i hans gemenskap. Människan kan inte förkrossa sitt eget stenhjärta. Men vem kan då bli frälst? Frågade lärjungarna vid ett tillfälle. Och Jesus svarar: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och Gud tar bort stenhjärtat när och var det behagar honom. Och då kan man säga som vi sjunger i en sång: och då bör jag ej hjälpa till. Luther säger om sin egen nya födelse som skedde när Gud uppenbarade sin rättfärdighet för honom genom studiet av Romarbrevet 1, vers 17, där rättfärdiga ska leva av tro, att han genom vidöppna portar fick gå in i paradisens glädje. Så var det kanske också för oss. Jag har till exempel varit på dop då barnet som skulle döpas har sovit sig igenom hela sin nya födelse. Utan att hjälpa till och utan att kämpa sig igenom någon trång port. Stilla har den helige ande ingjutits i det lilla hjärtat och djävulen har drivits på flykten. Prästen har läst Guds ord och predikat och döpt i den treenige Gudens namn. Evangelium i ord och sakrament, Guds kraft i frälsning, har sprängt stenhjärtat och människan har blivit ett Guds barn. Den trånga porten och den smala vägen, det är den väg som Jesus har undervisat sina lärjungar om före vår text. Han har talat om ljus och salt. Han har sagt att inte en prick i lagen får upphävas. Han har visat lärjungarna att lagen är andlig, det vill säga att hjärtats begär redan är synd, och inte bara de yttre fullbordade handlingarna. Han har undervisat om vrede, om äktenskapsbrott, om hur vårt tal ska vara. Han har befallt sina lärjungar att älska sina ovänner och tåla alla oförrätter. Han har varnat för hyckleri och lärt sina lärjungar att bedja. Han har undervisat om Gud och mammon, det vill säga om det första budet i lagen. Han undervisade också om lagens och evangeliets rätta bruk, då han sa det att lärjungarna inte ska ge det heliga åt hundarna och kasta sina pärlor för svinen. Han sammanfattar sin undervisning i den gyllene regeln: allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Samma övermåttan härliga väg undervisar Paulus om i 1 Korinthierbrevet 13, det som vi kallar kärlekens lov. Men denna väg, även om den är övermåttan underbar, så är ingen frälsningsväg bestående av goda gärningar. Men så vill det sociala evangeliets vänner gärna ha det. De ser kärnan av evangeliet i denna text, medan vi inte ser något evangelium alls. För det finns inget evangelium här. När man säger, älska din nästa, döm inte, uppfyll kärleksbudet, så blir allt bra. Och du blir frälst, om det nu finns någonting att bli frälst ifrån. Eller något evigt liv efter döden. Men Guds ord lär inte så om våra goda gärningar, att dessa skulle vara vår väg till himlen, vår salighetsgrund. Utan istället så är dessa en frukt av vår tro, ett tackoffer, eller som Paulus säger, den andliga gudstjänsten. Paulus skriver om denna andliga gudstjänst i Romarbrevet 12. Sedan har han grundligt undervisat om rättfärdiggörelsen och utkårelsen. Så förmanar jag nu er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. För att förstå trons och gärningarnas inbördes förhållande kan vi också studera Kolosserbrevets andra och tredje kapitel. I det andra kapitlet skriver Paulus om hur kolosserna har blivit Guds barn genom dopet och fått förlåtelse för sina synder. De har gjorts levande med Kristus. Och han fortsätter i kapitel 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt i er den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Paulus är inte rädd att förmana efter att han har framställt den enda frälsningsvägen för sina adressater. Lev inte längre som hedningarna, kan han säga till efesierna, sedan han har predikat frälsning av nåd alena i början av brevet. Guds lag är viktig för oss kristna. Den lär oss hur vi ska vandra. Det är detta som kallas för lagens tredje bruk, regelbruket. För man kan inte leva det kristna livet hur som helst. Vi kan inte vältra oss i synden och leva i den och tänka sig att den helige ande vill stanna kvar för alltid i ett upproriskt och högmodigt hjärta. Tron kan inte existera sida vid sida med dödssynd. Och dödssynd, det är ju inte några namngivna synder som katolikerna har fått i uppgift att göra en förteckning på. Utan den minsta lilla synd kan bli en dödssynd om man vill leva kvar i den och inte erkänna den, utan istället försvara den. Säger inte Jesus att människan ska ställas till svars för varje fåfängt ord hon har talat? Och detta visste David, och därför bad han: Herre, vem vet hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. En kristen är en som slår sig för bröstet och ber Gud om förbarmande. Han har ingen egen fromhet att försvara, till skillnad från farisén. Om Gud säger till mig: Hans, du har talat ett fåfängt ord för 17 år sedan, och för det ordets skull vill jag kasta dig i helvetet, så ska inte jag börja försvara mig och säga att jag inte pladdrat på lika mycket som många andra. Jag har inte använt mig av tvetydiga skämt och talat opassande, svurit och härjat lika mycket som människor i allmänhet. Tvärtom har jag helgats en del faktiskt. Gud, du kan inte döma mig för ett ynka ords skull, eller på grund av en försturen blick av begär på en annans hustru, eller för att jag en gång i min barndom blev lite arg på min bror. Skulle jag vara skyldig inför Guds domstol för en så liten saks skull? Tänk på allt det andra. Jag är bekännelsetrogen, evangelisk, en elitkristen, renlärig och ganska from. Jag super inte, slåss inte och går regelbundet i kyrkan. Nej, inget av detta hjälper. Den som har felat i ett är skyldig till allt. Men Gud vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig och får leva. Om vi bekänner eller erkänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men den som erkänner sitt brott och ångrar det, han vill ju inte upprepa det. Han vill ju inte leva i synd. Bibeln talar om att leva i synder på ett antal ställen och säger att den som lever så, den som lever i dem, inte ska ärva Guds rike. Och det är därför en kristen inte kan leva hur som helst. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. En kristen kan falla i synd, och det gör vi också dagligen, var och en av oss. Men vi får inte bli liggande i synden, för då riskerar vi att dö. När synden är fullmogen föder den död, skriver Jakob. Som kristna ska vi, som aposteln sade, söka det som är där ovan, det vill säga fråga efter Guds vilja och vandra efter hans vilja. Gud behöver inte våra goda gärningar. Ända sedan skapelsen har han själv inte gjort annat än goda gärningar. Men vår nästa behöver den. Hans eller hennes välstånd förökas om vi gör henne gott. Luther skriver i anslutning till det sjunde budet i sin lilla katekes: Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte tar vår nästa spänningar eller egodelar, eller tillägnar oss dem genom ett oärligt handlande, utan hjälper honom så att hans egodelar och affärer befrämjas och beskyddas. Och i anslutning till det åttonde budet: Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa. Dessa exempel får visa att vår nästa behöver våra goda gärningar. Fastän även våra goda gärningar är bristfälliga och befläckade med synd, så det är ändå en del av Guds goda vilja mot vår nästa. Gud vill att vår nästa ska ha det bra, Och Gud uppehåller hans välstånd genom våra goda gärningar. Vi ska sammanfatta den första delen med Luthers ord. Goda gärningar gör ingen kristen, men en kristen gör goda gärningar. Vi ska nu gå över till den andra delen av vår text som börjar med vers 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er, klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. När Jesus talar dessa ord så står han mitt i sitt profetiska ämbete. Han är den fullkomliga predikanten som i allt talar i enlighet med Guds ord. Hans eget ord. Han har nyss gett sina lärjungar en mycket god undervisning. Och han ska fortsätta att undervisa dem ända till sin himmelsfärd. Men de kommer också att få möta en alternativ undervisning. Som framförs av falska profeter. Profeter som Gud inte har sänt. Och dem ska de akta sig för. Jesus säger att en viss typ av falska profeter är speciellt försåtliga. De som kommer under falsk flagg. De som kommer in i fårajorden iklädda fårpäls. Det vill säga som utger sig för att vara får. Men som invärtes rovgiriga vargar. Med detta vill Jesus säga att den villolära som kommer genom dem som vi kallar bröder är den allra värsta. Professor John Brogue sa det vid ett tillfälle att problemet med falska lärare är att de inte kommer till dig och säger: hej, jag är en falsk lärare och nu ska jag hjälpa dig att komma till helvetet. Utan när Paulus i Apostlagärningarna 20 förmanar pastorerna i Efesus så behöver han inte säga till dem att de ska se upp med överste prästen och de andra judiska ledarna som förnekar Kristus och förföljer de kristna. Mycket angelägnare är han att varna dem för de män som han ser att ska träda fram ur deras egen krets och som ska förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Precis som Jesus kallar Paulus dessa för rolystna vargar. Kära vänner, bröder och systrar. Är det viktigt att vi talar om den fara som falska profeter utgör också i vår tid? Varför ska vi reservera en gudstjänst i året för att tala om dessa saker när vi istället kunde tala om muntrare och trevligare ämnen? Jag vet att det ibland kan verka som om detta ämne är speciellt kärt för bekännelsekyrkorna. Att man gärna varnar för falsk lära ordet utövande av vanlig gemenskap. I stundtals kan dessa kyrkor förefalla vara ensaksrörelser kring detta. Och som hellre varnar för det falska evangeliet än ropar ut det sanna. Men i själva verket är vi allt för likgiltiga och slöa när det gäller att varna för inte bara falsk lära utan också för falska lärare. Vi skulle här ha mycket att lära av aposteln Paulus. Han säger till Efesierna att de ska vaka och komma ihåg att han ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av dem under tårar. Paulus hade alltså predikat för Efesierna om sanning och sken i 3 års tid, dag och natt. Han hade gråtit när han tänkte på att vargarna skulle komma och förföra hans kära bröder och systrar i församlingen i Efesus. De lärjungar som Paulus hade fört till Kristus skulle nu av dessa falska lärare bli förda till helvetet. De lärjungar som han hade bett tillsammans med, lovsjungit Herren tillsammans med, firat nattvard tillsammans med och för vilka han hade fått predika evangelium. Dessa lärjungar skulle komma att avfalla på grund av dessa falska lärare. Men när han nu varnat dem så grundligt, hur kunde de ändå låta sig förföras? Jo, det kunde ske för att dessa vargar skulle komma iklädda fårpäls och låtsas vara fromma och bibeltrogna. Paulus skriver i andra Korintierbrevet 11 att Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Kära vän, ta dig tillvara för falsk lära. Liksom Gud inte har använt något annat medel än sin sanna lära, evangelium i ord och sakrament, för att föra dig till tro och bevara dig i tro, så har djävulen inte något annat vapen att beröva dig denna tro med än sin falska lära. Därför gör han sitt yttersta för att du ska ta till dig den falska undervisningen. Du behöver inte äta hela paketet på en gång. Men lyckas han så lite tvivel i dig, så har han vunnit väldigt mycket. Du kanske inte ens i stunden märker när djävulen sår sitt otrosfrö i dig. Men fröet spricker ut och plötsligt så är du en bibelkritiker. När Jesus var tillsammans med sina lärjungar i Caesarea Filippi, så kunde han ena stunden prisa Petrus salig för att Gud hade uppenbarat höga ting för honom. Att Jesus var Messias, den levande Gudens son. Men i nästa stund får han riva ut Satan själv ur denna samma lärjunge. Det är bara ett steg mellan mig och döden, säger David. Ett ord av falsk lära kan i vårt hjärta växa till sig och bli orsaken till att vi blir liggande i öknen och inte alls kommer in i löfteslandet. Det kan gälla förnekelse av Bibelns inspiration, det vill säga att allt som står i denna bok inte är sant och inte har utgått från Guds mun, eller den delar inte sann och tillförlitlig. Vill djävulen intala dig att det i Bibeln som är svårt att omfatta för ditt förnuft, eller som människor i allmänhet ställer sig avvisande till, inte är Guds ord, utan något som människor har hittat på, så ska du inte tänka att just du är immun mot sådant och inte kan ta skada för din själ. Vi kanske gärna tänker om oss själva, vi som är bekännelsetrogna lutheraner, att vi är bergfasta i vår tro. Jag är inte av andliga fantomer. Det gör inte så mycket fast jag lyssnar på den här predikanten eller prästen. Jo, jag vet. Han lär ju falskt om dopet och rättfärdiggörelsen. Men man får så mycket av hans predikningar. Eller den där prästen som är som en god talare. Han bekänner ju inte i och för sig att allt i Bibeln är Guds ord. Men han menar ju i alla fall att Bibeln innehåller Guds ord. Och han predikar evangelium så ljuvligt. Hon är så bra på att trösta. Ja, han tror ju inte heller att de sex skapelsedagarna var sex vanliga dagar som kännetecknas av aftnar och morgnar, utan sex längre tidsperioder, och att skapelseberättelsen nu kan förenas med evolutionsteorierna. Men han har ju det viktigaste på klart, läran om rättfärdiggörelsen, så jag ska nog gå och lyssna på honom i alla fall. Man får ju sila lite. Nej, min vän. När du står inför valet om du ska utsätta din arma själ för tveksam förkunnelse eller inte, så är det som om du kommer till en järnvägsövergång. Där brukar alltid finnas ett stoppmärke, åtminstone förr i tiden. Om du istället för att kasta dig rakt i gapen på vargen, istället frågar Bibeln till råds om du ska lyssna till den falske profeten eller inte, så kommer det att vara som att komma till en plankorsning med 100 stoppmärken. Mose varnar, Jesaja varnar, Jeremia varnar, Hesekiel varnar, Paulus varnar, Johannes varnar, Judas varnar i sitt brev och framförallt Jesus varnar. Om och om igen. Bibeln varnar ständigt för falska profeter, dag och natt. Men hur ska vi känna igen de falska profeterna? Hur ska vi lära oss att se bakom fårpälsen? Och Jesus säger i vår text att vi ska se på deras frukt. Frukten av de falska profeternas arbete är endast otro, misstro mot Gud, splittring, ogudaktighet och sökande efter egen vinning. För några hundra år sedan var vår folkkyrka renlärigt luthersk. Det fanns en del missbruk och visst förekom det missförstånd. Men vi är den präst som lärde strid med Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. Frukten var att människor förtröstade på Gud och höll hans ord för sant. Guds namn var heligt bland människorna. Otukt och lösaktighet var inte acceptabelt, varken i kyrkan eller i samhället. Men vad kan vi plocka för frukter av samma träd idag? Ja, välsignelse av homosexuella, förnekande av centrala trossatser som jungfrufödelsen och Kristi kroppsliga uppståndelse. Olydnad mot Gud i ämbetsfrågan. Det är gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen med den romersk-katolska kyrkan. Och svärmeri och kätteri från var och varannan predikstol. Frågar vi vad som är orsaken till denna utveckling, så är svaret: prästerna tror inte längre att Bibeln är Guds ord och predikan är sedan därefter. Johannes säger i sitt första brev att vi ska se till predikantens bekännelse. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet är av Gud. Här, under den första kristna tiden, så avgränsar man sig främst mot gnostikerna som motsatte sig Kristi människoblivande i köttet. Men i takt med att djävulen sådde ut allt mera villfarelse, så fanns det behov att utöka trosbekännelsen. Stänger den kristna kyrkan dörren framför ögonen på djävulen på ett ställe, så springer han genast runt huset till en annan dörr. Därför måste vi som kristna hela tiden avgränsa oss mot villfarelsen. Vi kan inte bara säga att om predikanterna håller sig till den apostoliska eller den nicenska trosbekännelsen, så går vi säkra. När djävulen har sått ut mycket ogräs i världen sedan dessa bekännelser blev skrivna. Därför ska vi alltid eftersträva att vara lika ädla till sinnet som judarna i Berea, som inte blint svalde allt de fick höra, utan som dagligen forskade i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så som Paulus predikade. Och det gjorde det förstås. Men det är inte självklart idag. Vad jag säger, det säger jag till alla. Vaka. Jag ska sluta med att citera några ord ur en känd sång. Många röster ska du höra som är utgått från din Gud. Många ton ska nå ditt öra av förakt för Herrens bud. Men den trogna heder rösten som du hört från livets vår, må den inte lednads hösten följa dig vart än du går. Lyssna min vän till denna goda heder röst, och du ska helt säkert komma fram till himlen en dag. Din själs goda heder och frälsare är inte svekfull och ouppmärksam, så att han under något skede av din vandring lämnar dig i vargens våld. Utan han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.